tack så mycket för att jag får vara här igen. Det är ju några år sedan som vi var pastorspar här, 2007-2014. Ja, en del av vi var födda. Så är det. Det är en fantastisk dag. Och en fantastisk dag att göra en djupdykning i Guds ord. Det finns så mycket att säga och jag hoppas att jag får göra det under den, ja, så att vi känner att det blir behagligt och inte tröttsamt mot slutet. Så. Det här med korset, det finns ju, det är ju fantastiskt, och det vi har sjungit här, kärlekens sköna symbol, och så är det ett mordredskap. Alltså, hur gick det till? Hur gick det ihop? Och kanske att vi på något sätt kan hitta de här bibelställena som kan hjälpa oss på något sätt att se djupet, se det där fantastiska i det här som vi studerar idag. Och jag har några stycken bibelord, såklart, eftersom det är ett bibelstudium. Men tar först med dig, som, och har som en liten sån här röd tråd i det fortsatta studiet. Och då står det i Andra Korinterbrevet, 5:e kapitlet, verserna 17-20. Andra Korinterbrevet 5:17-20. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Det finns ju tre saker som de här verserna för oss in i, och det är att försoningen är nödvändig. Människan hade valt att gå sin egen väg. Det vet vi om vi läser i Moseböckerna, så ser vi att människan kom bort ifrån det som var Guds liksom tanke från början. Det blev den eviga skilsmässan, det blev utvisning. Så, och man såg att man var naken, och jag menar, hela den storyn kan vi. Därför så var ju försoningen nödvändig. Hade människan klarat av, för att Israel fick ju sina chanser i Gamla Testamentet, eller hur? Och vi inser att de klarar inte det. Och det är ju rätt skönt då att veta att det gjorde inte vi heller. Utan vi behövde någon som hjälpte oss i det som är försoningen. Och försoningen var nödvändig för det första. För det andra så vet vi, och det ser vi i de här verserna, försoningen har redan skett. Gud har i Jesus Kristus försonat hela världen. Alltså, det har skett, det är färdigt, det är klart. Det enda vi behöver göra är säga tack. Ja. Och det tredje vi ser, det är att försoningen är för just hela världen. Och om det är för hela världen, då innebär det att det är för alla. Alltså, det är ingen som är exkluderad, utan Jesus Kristus har försonat hela världens invånare, folk, allihop. Bara det är värt ett litet inre halleluja. Jag tänker, försoningen är ju det som ligger till grund för hela vår kyrkas verksamhet. Det ligger till grund för varenda gudstjänst vi har. Det ligger till grund för min relation med Gud. Det ligger till grund för precis allting i livet. Så är det försoningen. Och när jag idag då undervisar om Kristi kors, så vill jag göra det i fyra punkter. Där den första punkten handlar om att Kristi kors visar människans synd. Det andra bevisar Guds kärlek. För det tredje försonar mänsklighetens skuld. Och för det tredje om intet gör Satans makt. Så då vet vi ungefär vad vi liksom har att vänta oss. Det första. Kristi kors visar människans synd. Vi hörde från Jesaja 53. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Här skulle vi nästan kunna säga amen och gå ner och dricka kaffe, eller hur? Men alltså någonstans, det börjar här. Att du och jag förstår att det fanns någonting som hette synd. Och när vi ser i Gamla testamentet så ser vi att hela Gamla testamentet handlar i någon mening om att Gud inte ger upp sitt folk. Gud ger inte upp mänskligheten. Hans kärlek finns där hela tiden och vill göra allt som finns i hans makt för att få människorna att komma tillbaka till sig. Och när vi läser i andra Mosebok 12 så ser vi där hur det handlar ju om den första påsken. Hur judarna där fick, de var ju slavar i Egypten, och hur de fick offra och hur de då strök lammets blod på dörrträdet och dörrposterna, och då gick dödsängeln förbi. Och det räknas fortfarande så att det är den största och förnämsta dagen i Israel, eller för Israels folk. Och det är därför man firade påsk. Uttåget blev klart med slaveri i Egypten, och så fick man komma hem. Och om vi då skulle läsa tredje Mosebok, det 16:e kapitlet, så ser vi där hur det finns utförliga instruktioner som överste prästen måste följa. Det handlar om vilka kläder han skulle ha. Det handlar om vad som skulle genomföras inför Guds ansikte. Prästen skulle ha rena och heliga kläder och så vidare. Och det står i för det här handlar ju om försoningsdagen i tredje Mosebok 16 kapitel. Det kan ni läsa. Skriv upp de här ställena så ni inte glömmer dem. Okay? Och så tar ni hem dem och så läser ni det. Men det handlar om försoningsdagen. Och i det här sammanhanget så ser vi då det här vikten av en ny klädedräkt. Och jag tänker att det finns så många paralleller i det när du och jag kommer till tro, vi får nya kläder. Inte är det att vi gick i några traskläder och fick kostym. Det handlar inte om. Vi kan komma till kyrkan nästan klädda hur som helst. Jag tror att Gud älskar oss ändå. Tror ni det? Ja, bra. Då slipper vi ta den undervisningen just nu. Jag tror snarare att det handlar om andra kläder. De här kläderna som är mellan mig och Gud på något sätt, va? Och då säger Jesaja 61 och 10 så här. Jag gläder mig stort i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. För han har klätt mig i frälsningens klädnad. Och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Som när brudgummen sätter turbanen på sitt huvud. Som när bruden pryder sig med sina smycken. Wow. Alltså när, och om vi skulle ta, nu tar vi inte tid med det, men Josef och Jonathan till exempel ingår ju i det här förbundet, och hur de byter kläder med varann. Och när Jesus ingår i ett förbund med dig så blir du av med din syndiga sorgedräkt så att säga, och får frälsningens klädnad och blir klar och färdig för bröllopet. Alltså det här är fantastiskt. När du och jag Eller du och jag var ju inte, det var ju Liv och jag då. Men alltså, när vi gifte oss, du gifte dig också med någon. Och när, det var, du gjorde det i ordning, du gjorde det i redo. Det var inte bara den där vanliga liksom vardagsklädseln, utan det var något extra, eller hur? Och när Jesus klär dig i den här klädedräkten, så sker någonting. Det är någonting som gör att försoningen blir ju på riktigt i ditt och mitt liv. Och så ingår du och jag det här förbundet. När översteprästen kom till försoningsdagen, då bar han först fram två tjurar. Och det här första syndoffret, kan man säga då, det var för hans egen del. Och så skulle han slakta den såklart och bränna den och få blodet bestruket och över det som fanns i det allra heligaste. Sen gjorde han på samma sätt med folkets syndoffer. Och vi kan läsa om vad han skulle göra med bockarna där. Man la folkets synd på en bock och så såg man till att den sprang ut i öknen och dog. Det är därifrån vi har fått vårt ord syndabock. Vi vill alltid ha en syndabock, va? Det är när man försöker skylla ifrån sig eller ge någon annan skulden. Det kommer ifrån från det här sammanhanget. Guds vrede avvändes från syndarna och från våra liv, och så gavs det en ersättning för det. I först och främst då den här blodsbestänkelsen, alltså den här när man i Egypten tog på dörrträderna, men också inför Herrens ansikte på försoningsdagen, så var det en höjdpunkt. Därför att då innebar det att jag helt plötsligt blev fri ifrån det jag hade samlat på mig på ett år. För det här skedde ju en gång om året. Så allt bråte och skit som jag hade liksom åstadkommit under ett år blev jag av med en gång om året. Och det som då blir häftigare när Jesus, det stora och riktiga och fantastiska och underbara offerlammet, det är ju att då är det inte bara en gång om året. Då är det en gång för alltid. Och offerkulten eller offrandet i Gamla testamentet verkade inte ens då bara så där automatiskt, utan det måste åtföljas utav en syndabekännelse. Psalm 32, verserna 3-5 säger så här: så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarens torka, sela. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld, sela. Så det finns alltså någonting gott. Det står att Gud är rättfärdig. När du och jag bekänner våra synder, så är Gud rättfärdig. Men det måste ju finnas någon form av bekännelse. Du och jag måste ju tacka ja till försoningen. Det är inte så att den sker med automatik. Den är redan klar. Det konstaterar vi i andra Korinthierbrevet. Eller hur? Den är klar, den är färdig. Allt är redo. Det är bara för dig och mig att säga, jag vill ha den. Jag vill ha den i mitt liv. Jag vill att den blir verklig. Förlåt mig Gud för det som jag har orsakat. Det som blev min egna väg. Det som blev tokigt i livet. För det blir tokiga saker ibland. Ni kanske inte känner igen det så mycket. Men jag lovar dig att det är på det sättet. Så det här var min första. Alltså. Det finns en synd. Och det behöver i korset. Så blir ju den synden mer och mer tydlig. Eller hur? Det är ju inför korset jag inser. Oj. Jag behöver Gud. Jag behöver försonas. Jag behöver förlåtelse. Och det finns ju inget i livet som är så skönt som att få förlåtelse. För det andra, Kristi kors, tänker jag, bevisar Guds kärlek. Romarbrevets 5:8 vers säger: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så budskapet om Guds utgivande kärlek, det kan ju vara svårt att förstå ibland eller ta till sig. Men jag tänker att Gud inte bara har kärlek i största allmänhet, inte bara älskar dig så där lite som du och jag kan älska någon flyktigt ibland, och så träffar vi någon som liksom blir lite kompis, lite vän så där, och så säger man att man älskar. Kärleken är mycket djupare än så, eller hur? Men Gud inte bara har kärlek. Gud är kärlek i sitt väsen. Han är kärleken personifierad. Och när han ser dig så är det hans kärlek som så att säga bara flödar över rakt in i ditt liv och i din situation. Och därför så den bibliska termen för Guds kärlek, det är agape. Och det betyder Guds utgivande kärlek. Det vill säga att han älskar dig utan egentligen kräva att du älskar honom tillbaka. Alltså han älskar dig i alla fall. Han älskar dig trots att han vet mer om dig än vad du vet själv. Han älskar dig mer än vad du tror att han älskar dig. Därför att de saker som händer i livet, av felsteg och felaktiga tankar ibland, så älskar han dig i alla fall. Och det här är ju så stort. Men det ger ju också konsekvenser i våra liv. Därför att 1 Johannes 4 och från vers 7 till 21 säger så här: mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskare, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss sin ande. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädslan hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Och då kommer en fråga här på långfredagens eftermiddag. Är det superenkelt att älska alla människor? Nej. Men det är en Guds tanke och en Guds lag. Och där tänker jag att korset blir vår hjälp. Därför att i korset så finns en kraft. I mötet med Jesus Kristus så får jag den hjälpen. Det är inte så att jag klarar av alla människor. Eller rättare sagt vad alla människor tycker och tänker och gör. Eller hur? Det gör vi ju inte. Vi är ju människor. Vi måste ju vara ärliga idag också, va? Eller hur? Men att säga, jag älskar dig, det finns en kärlek som Jesus har låtit drabba. Och i Romarbrevet 5:5 så står det, han har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den helige ande. Alltså det finns någonting i försoningen som gör att den kärlek Jesus har älskat mig med kan jag älska andra med. Inte utifrån egen erfarenhet eller utifrån egen kraft. Inte utifrån att jag är så förträffligt bra och alla andra är sämre. Nej, utifrån att Gud har gjort någonting med mig. I försoningen så får jag ta del av hans kärlek. Vi älskar, varför då? Därför att han först har älskat oss. Så Guds kärlek till människan är på något sätt kärnan i Bibelns alla berättelser. Gud skapar, han går tillsammans med och han leder och han vårdar människor. Och därför så blir ju hela evangelium, hela liksom Guds ord blir ju att den innersta kärnan handlar om Jesu kärlek. Allt är Jesu kärlek. Och jag skulle vilja säga att Jesus gör Guds kärlek konkret. Därför att ibland så kan vi kan ju ha undervisningar ibland eller predikningar ibland som blir ganska, vad ska vi säga, teoretiska. Eller hur? Vi kan ibland liksom, ja men det var fina ord. Det var bra. Så. Men tänk om ordet får ta tag i våra liv på riktigt. Om försoningen får ta tag i våra liv på riktigt, så blir ju Jesu kärlek konkret i våra liv. Och därför så blir det tydligast med Guds kärlek i Nya Testamentets berättelser. Därför att där finns Jesus som gör väl och hjälper alla. Och därför så när han talar när han talar uppe på berget där, bergspredikan i Matteus kapitlen 5, 6 och 7. Där står det ju till exempel att ni har hört att det blev sagt öga för öga och tand för tand och allt det där. Men han säger, vänd den andra kinden till. Ja, det är ju inte superenkelt heller. Men kanske att det någonstans finns någon sorts hjälp. Om nu Gud säger någonting, det är så här jag vill att du ska leva ditt liv, så säger du inte, lev så här. Det finns ingen hjälp, det finns ingen möjlighet att du klarar det, men lev så här. Så säger han inte. Han säger, lev så här, för det är så jag vill att du ska leva ditt liv. Men jag är med dig. Och så viskar han lite sådär, lite försiktigt till en del av oss. Jag vet att du kommer att falla. Men jag hjälper dig upp igen. Så det Jesus säger, tror jag, på väldigt många ställen i evangelierna, det är kraftfullt och det är utmanande. Men vi har alla ett uppdrag från Gud att visa kärlek till de människor som vi möter på vår livsväg. Det är inget som vi kan, så att säga, svära oss fri ifrån, utan på något sätt så bara finns det där som ett uppdrag till oss allesammans. I Jeremias bok i Gamla Testamentet så säger Gud till Jeremia så här, att Gud kände honom redan innan han formades i moderlivet. Så vill jag också tänka att Gud säger till alla människor. Tänk, jag tror att Gud hade en plan redan när vi låg och sprattla i magen på vår mor. Då blir det så häftigt. Gud var med från begynnelsen, från början. Och det är ju en svår uppgift. Många gånger. Så är det. Men jag tror att det ändå finns en kraft. Därför att första Korinthierbrevets första kapitel 18 vers säger, talet eller budskapet om korset är, vadå? En dårskap. För de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Min tredje punkt. Kristi kors försonar mänsklighetens skuld. Romarbrevet 3:25. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. Om du och jag gör någonting som inte bra, som är riktigt dåligt, så behöver vi dömas, eller hur? Och döms gör man i en domstol. I en domstol så kan du dömas till att betala ditt straff, eller så kan du dömas till att bli fri. Det är också domstolens, liksom, det man gör i en domstol. Man kan ibland fria människor därför att det inte finns tillräckligt med bevisning eller vad det nu kan vara. Bakom det sistnämnda ordet, det här med att man benådas, det ligger i det hebreiska ordet kaporä, tror jag det uttalas. Vi får kolla med någon hebre någon gång. Ja. Men det betyder i alla fall att övertäcka, skyla, förlåta och försona. Det är ett ord av lite samma rot faktiskt som Jakob använde när han i första Mosebok 32 vill försonas med Esau. Att ordagrant talar om att övertäcka Esaus ansikte. Det vill säga att jag vet att du har fel och brister, men jag täcker över. Jag täcker över det. Det är liksom, och det är det som ligger i försoningen, att det är borta. Vi kan ibland nämligen säga så här: jag förlåter dig, men jag glömmer inte. Har ni hört någon säga det någon gång? Jag har mött någon. Jag förlåter dig, men jag glömmer inte. Det skulle Gud aldrig säga. Det är ju nästan så när man kommer med sitt elände till honom, så säger jag, vadå, jag kommer inte riktigt ihåg det där. Det har jag glömt redan liksom. Men i Guds väsen så finns att överskyla, att ta bort det där, att liksom, det finns inte kvar. Det är borta. Gud har inte vänt oss ryggen. Han ger oss alltid en möjlighet att bli förlåtna, upprättade genom Jesus. Vi tror att Jesus genom sitt lidande och död på korset och uppståndelsen har försonat hela världen. Men då, när du och jag inser det, när du och jag förstår, aha, det var för min synd också, så behöver vi landa i Romarbrevets 10 kapitel, verserna 9 och 10. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Vi behöver bekänna. Vi behöver säga, Gud förlåt mig. Jag vill bli din. Jag vill vara ditt barn. Jag vill få mitt namn skrivet i himlen. Tack Jesus för din försoning. Frälst, det innebär att bli förlåten. Att bli räddad, återupprättad till den eviga gemenskapen med Gud. Och då kommer jag till punkt nummer 4. Några minuter om Kristi kors som omintet gör Satans makt. Ibland så kan vi tänka att den onde har en väldigt stor makt. Faktum är att han är besegrad. Faktum är att han har ett krossat huvud. Faktum är att han är bunden. Problemet är, som någon sa, han är bunden med ett ganska långt rep. Jag tycker det är lite bra. Eller det är inte bra att det är så, men det är bra att vi liksom fattar vad vi menar. Den onde har hela tiden, alltid varit ute för att stjäla din gudsgemenskap. Han vill inte att du ska ha eller vara försonad. I hans väsen ingår att få dig långt borta ifrån det som är Guds tanke med ditt liv, med församlingens liv, med mänsklighetens liv. I Hebreerbrevet 2:14 så står det: när nu barnen hade fått del av kött och blod, tog han själv på liknande sätt del av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. Det vill säga, när människan valde att gå sin egen väg, Adam och Eva åt av den förbjudna frukten, insåg att de var nakna, skilsmässan var ett faktum, utslängda ur lustgården och i Guds intimaste gemenskap. Människan och Gud som hade gått tillsammans och samtalat och varit en del av varandras liksom liv så. Helt plötsligt så var det borta. In hade istället perverterat liv kommit, in hade död kommit, in hade sjukdom kommit, in hade all den här allt elände och all plåga hade kommit in i världshistorien. Och framförallt så hade ju döden inträffat eller kommit och blivit en verklighet för mänskligheten. Och Guds avsikt med att skapa människan var på något sätt förstörd. Hans avsikt, tänker jag, var att just umgås. Att vara en del av. Att liksom dela hela vardagen med. Och den här bilden tänker jag att Gud bara fortsatte att leva med. Nu hade död kommit in. Nu hade elände kommit in. Krig och bråte och elände och allt vad som finns i världen. Allt det där hade kommit in. Men jag vill göra någonting åt det. Jag vill inte att det ska fortsätta så. Han försökte i omgångar att få Israels folk att bara vandra och göra det han sa. Och det gick bra under perioder. Det gick ännu mindre bra i andra perioder. Gick inte alls i ytterligare några perioder, eller hur? Alltihopa det där var ett faktum. Men för att Gud ska kunna ge människan ett evigt liv så måste vi följa Gud. Vi måste komma tillbaka till honom. Och eftersom du och jag och ingen annan heller skulle klara av att komma till Gud och säga: nu har jag blivit en så bra människa att jag kan vara hos dig igen. Eller hur? Därför att det hade kommit in någonting i vårt väsen. Och därför var Gud tvungen att i sin egen liksom familj med sin egen son dö på korset. Det var det som var uppdraget. Hans uppdrag var inte att bara komma till den här världen och göra lite väl och hjälpa alla och liksom alla som stiftar någon sorts ny liten religion där någonstans i Mellanöstern. Nej! Hans uppdrag, det var att dö. Och det är därför som du och jag har kommit till långfredagens gudstjänst. Det är därför som du och jag kan ha ett kors kring halsen. Det är därför vi kan ha ett kors i våra kyrkor. Fastän det är en dödssymbol, fastän det är något hemskt egentligen, så har det blivit kärlekens sköna symbol. Därför att vi har facit. Vi vet att Jesus gav sitt liv. Alla av oss har ju lyssnat till den där lockelsen att själva avgöra vad som är gott eller ont eller rätt eller fel. Och så stängdes liksom den där intima, goa gemenskapen med Gud. Och så levde vi i det. Men i allt detta så vill Gud något annat. Hebreerbrevets andra kapitel, verserna 14 och 15, så säger att genom Jesus med sitt liv, sin död och sin uppståndelse så gör han det möjligt för varje människa att få evigt liv. Han gjorde dödens herre maktlös. Inget, varken Satan eller något annat, kan hindra oss från att få evigt liv. Det är därför Paulus också vid tillfälle säger: vi behöver inte sörja som de som är utan hopp. Det står inte att vi inte ska sörja. När vi har en nära vän och nära släkting som avlider från den här jorden så sörjer vi och gråter, och det ska vi göra och det är viktigt. Men vi behöver inte sörja som dem som inte har något hopp. För vi har ett hopp om att vi har vårt namn skrivet i himlen. Vi har ett hopp om att vi ska ses igen. Vi har ett hopp om att han har förberett plats i himlen där vi ska få vara för evigt. För han vill att där han är, där ska vi vara. Det är det som är själva liksom kärnan i försoningen. Välkommen tillbaka till Guds intima, underbara närhet. Men i Johannes 10:10, jag måste ju ta med det är ju lite av mitt favoritvers. Ni kanske kommer ihåg det. Jag citerar den säkert 317 eller kanske 318 gånger när jag var här. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Det vill säga, han eller ondskan och lidandet har inte upphört. Det finns här. Varför? Därför att han vill ha bort oss ifrån det som är Guds tanke. Han vill ha bort oss ifrån Guds gemenskap. Han vill stjäla din frälsning. Han vill stjäla din glädje. Han vill stjäla din hälsa. Han vill stjäla ditt liv. Men versen har en fortsättning. Men jag har kommit, säger Jesus, för att ge liv och liv i överflöd. Vi kommer att ha lidande på jorden så länge Jesus väntar med att komma tillbaka. Det kommer inte upphöra förrän en dag då Jesus sätter sina fötter på Oljeberget. Till dess så kommer vi att få uppleva krig, misshandel, våldtäkter, tortyr, terrordåd, sjukdomar, död. Allt det där finns kvar ända till Jesus kommer. Men så finner vi trösten i Jesaja 57 och 15. För så säger den höga upphöjde, den som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande och för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Gud finns där uppe. Gud bor i det höga och heliga. Ja, men han finns också hos dig och mig. Mitt i det här bråten, mitt i det här mörka, mitt i det som är liksom världspolitiken just nu. Vi nämner inget om det eländet. Det är bara som det är, va. Men mitt i allt detta så bor den höga och helige. Mitt i allt detta bor Jesus. Varför? Därför att han vill ge oss med förkrossade hjärtan liv genom sin ande. Satan kan få människor att utnyttjas, plågas och döda varandra. Och Satan kan inte ta ifrån oss det som varit hela syftet med vår tillvaro. Ända sedan mänsklighetens skapelse, nämligen det eviga livet. Och det är det som i försoningen blir det som är Jesus stora seger. Nämligen du är försonad, du är vid liv. För att Jesus vill ha det så. Amen. Tack Jesus för att vi får tro på dig. Tack för att korset, som egentligen är en fruktansvärt redskap för att människor ska dö. Men tack för att det för oss har blivit en Guds kraft. Tack att det för oss har blivit kärlekens stora symbol. Tack för att du är med oss den här långfredagen. Tack att vi har fått möta dig. Och tack att vi får möta dig igen och igen och igen. Och tack att vi en dag ska få ryckas dig till mötes. Och få vara tillsammans med dig i evighetens värld. Välsigna Herre fortsättningen av vår eftermiddag. Vi firar din måltid tillsammans. Var med oss ikväll när vi får höra vittnesbördet. Och be både med och för varann. Välkommen Herre in i våra öppna hjärtan. Och tack, tusen tack för din försoning. I Jesu namn. Amen.